Välkomna till Tolkning pågår. Det här avsnittet handlar om texten, framförallt evangeliet, på julnatten. Jag som pratar heter Johan Svedberg, är församlingsherde i Örebro och Lars Peter församling. Och jag samtalar med dig Per Axel Pettersson. Du använder båda namnen.
Ja, det brukar vara bra i kyrkan. Vi är många Per Pettersson.
Ja.
Googlar man Per Axel Pettersson eller söker i vårt mejlprogram, då hittar man mig lättare.
Ja, och du, vi är ju arbetskamrater här i Örebro pastorat, men ja. Du är i en annan församling.
I två församlingar faktiskt.
Så är det.
Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar.
Precis. Mm, där finns du som kommunister.
Ja.
Och vi pratar om julnatten och vi kommer nog mest vara i evangelietexten, eller hur?
Ja.
Mm. Vad fastnar du för? Jo, förresten, en sak till som är värt att säga om dig. Berätta om det, din fördjupning och det som fördjupar dig i ignatiansk vägledning.
Ja, just det. Det har ju varit ett spår som har följt mig hela tiden sedan jag prästvigdes för 13-14 år sedan. Den ignatianska andligheten. Så jag kommer säkert blanda in en hel del sånt i vårt samtal här.
Ja, det är lika bra att ge den vägledningen från början. För ja. Du hamnar där ofta.
Precis.
På ett positivt sätt. Men du, vi börjar med att läsa texten.
Ja.
Vill du läsa den?
Det kan jag göra.
Lukas evangeliums andra kapitel, de 21 versen.
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem som han har utvalt." När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta." De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem.
Tack. En text med massor av ingångar.
Verkligen rik.
Mm. Både för oss som ska predika över texten, men också den som överhuvudtaget ska fira jul kring den här texten.
Mm.
Vad fastnar du? Vi fastnar för saker både du och jag, men vad börjar du? Om du börjar, vad fastnar du för?
Ja, det där är ju olika varje år. Nu är jag ganska fast i någon sorts tanke om hur Gud handlar. Och hur Gud hela tiden handlar personligt. Och i den här texten så finns ju den här spänningen mellan stora universella skeenden och så det lilla personliga skeendet som ju har universella konsekvenser. Men hur, ja, men jag kan nästan se kejsar Augustus sitta där i Rom och räkna på sina inkomster. Och, det går ut en generell förordning som gäller alla. Och så har vi Gud som för ett samtal med den här lilla familjen Maria och Josef sedan ett tag tillbaka och följer dem på deras väg som ju är fylld av vedermödor och säkert inte så lätt att ta sig på den tiden från Nazaret till Betlehem.
Nej.
Med en höggravid kvinna. Det är väl en 20 mil eller någonting och ganska mycket uppför och nerför.
3 dagsresor hörde jag när man ska gå.
Men Gud fokuserar på den här personen Maria till att börja med. Och sen ja, men den här kampen mellan det goda och det onda. Och det är nästan som att man kan tänka att det onda gör vad det kan för att stöka till det för den här lilla familjen.
Var ser du ondskan i dramat?
Ja, i det här generella opersonliga. Det är ju såklart hela vår belägenhet som skapade varelser i en fallen värld, tänker jag. Så det finns ju såklart många aspekter.
Ja, ja.
Men här tänker jag ju också att ja, genom den här skattskrivningen och genom att trassla till det för den här familjen som väntar barn så kanske ondskans makter tänker att de ska förhindra och försvåra.
Så blir ännu tydligare ju längre, alltså bara när Herodes kommer in i berättelsen.
Precis.
Alltså den får ju ett ansikte sen kan man säga då.
Precis.
Mm. Soldaterna som går från hus till hus. Och.
Ja men precis. Och dödar alla små barn i Betlehem sedan. Och då är det verkligen. Och då drivs den här lilla familjen på flykten till Egypten. ja.
De här två perspektiven, mikro och makro, som det fascinerar dig. Hur, och en del säger ju att det är inte för inte som det börjar då med kejsar Augustus som var då romarrikets topp, eller det är då romarriket står på sin höjdpunkt. Det är han som är frälsaren. Och sen detta lilla drama som sker då i öst utkanten.
Ja, men verkligen.
Han som verkligen blir frälsaren.
Mm.
Och som historiskt sett blir den store.
Precis.
Mm.
Och det där att det är utkanten och ja, men det lilla personliga att de inte får plats i härbergen ens utan att det sker i ett litet stall, vad det verkar som. Det fanns i alla fall en krubba där.
Ja. Men det är där vi i vårt julfirande har blivit kvar, i det lilla personliga. Så vi har ju till och med byggt upp. När jag har läst så slår det mig igen att hela scenen som vi bygger upp med i alla fall hemma hos mig då, jag har lite olika krubbor, men med det är oxar och det är åsner och det är djur. De djuren finns inte i texten. Det är verkligen min fantasi eller vår fantasi som har byggt upp det där stallet.
Man kan ju ana att de finns där eftersom det verkar vara ett stall.
Ja, i alla fall någon sorts uthus eller vad man nu heter.
Ja, men precis. en liten grotta, säger väl historien. Åker man till Betlehem så finns det en liten plats där som
just det.
Utpekad. Mm. Sen ganska nära in på att Jesus faktiskt levde där.
Mm.
Från 70-talet efter Kristus och framåt.
Mm.
Och då är det ju en grotta med bås kvar och sånt finns ju där. Så att...
Men bara för du säger så, om den där födelsekyrkan som då sägs var en av våra äldsta kyrkor i, överhuvudtaget.
Mm.
Som då Konstantins mamma är det väl, va, som reser runt och letar upp de här platserna. Så möts återigen det där lilla och det stora.
Mm.
Alltså hela tiden möts det. Men den där kyrkan då som har blivit någon sorts vallfartsplats för hela världen.
Precis.
Som vi kallar orienten.
Mm.
Vi orienterar oss mot denna plats.
Mm.
Så har det blivit ett, liksom en hållhake för tillvaron.
Mm.
Samtidigt som det är ett litet drama.
Och någonting som jag personligen finner tröst och hopp och frid i, och som jag tänker att vi lätt missar, så är det ju att ja, men även de här representanterna, Augustus, kejsaren och kung Herodes, ja, den här skattskrivningen, den får vara med och samverka till att det blir så som profeterna har sagt.
Mm.
Så även de tycks Gud kunna använda i sin plan.
Mm.
Även om fokus här på det personliga och lilla, så samverkar även alla händelser och krafter till att det som ska hända händer. Och det tänker jag att även i vår tid kan vara värt att fokusera lite på.
Var möter du det i vår tid? Eller var blir det synligt för dig i vår tid?
Ja, det är på så många sätt. Men jag tänker att vi lever med stora universella skeenden.
Mm.
Vi befinner oss fortfarande i en pandemi, till exempel. Vi har en klimatkris. Och det finns mycket, mycket ondska i världen på olika sätt. Det som den här texten bland annat visar för mig är ju att vi behöver inte vara rädda. Även alla de här katastroferna och pandemierna kan innebära att Gud segrar över ondskan till slut. De kan vara en del i ett skeende. Och de behöver inte rycka oss från Gud eller Guds närvaro.
Jag som lätt blir konkret och säger att det finns ett skeende som jag kan hoppas på även i mitt liv.
Eller? Precis så.
Ja.
Både det här personliga och det här stora universella. Om man tänker då att den här lilla familjen, om man tänker Maria och Josef, lever under en ockupation. Kejsaren i Rom styr. Och de har inte haft det lätt, Maria och Josef, tror jag inte. Det är också en sån där sak som jag tror vi missar och ofta romantiserar den här händelsen väldigt mycket. Men har man varit med om graviditeter och förlossningar så vet man att det kan vara ganska tufft.
Mm.
Och dessutom då med Maria som blir gravid utan att Josef är biologisk far i en tid när det inte var riktigt okej. Så har de säkert haft mycket vånda och sen ger de sig ut på den här strapatsen då för att ta sig till Betlehem och skattskrivningen. Så deras ansträngningar och vedermödor och egentligen vardag blir en del av det här stora gudomliga skeendet. Precis som det stora generella skattskrivning, ockupation, allt det som rör sig i deras tid också blir kontexten för Guds ankomst till jorden. Så kan det också vara i mitt liv. Att mina ansträngningar, mina små vedermödor, min vardag, allt det som jag kämpar med och tycker är jobbigt, och som jag som är förälder som tycker att det kan vara lite tufft det här med alla träningar och allt skjutsande. Och just nu har vi en fas där vi i familjen väl i stort sett ses på fredagkvällar. Det är då det inte är några träningar och ingen jobbar och vi är hemma. Mm. Alla mina små personliga kamper och alla stora skeenden är kontexten för Guds ankomst i mitt liv.
Vi talar i alla fall i den, vad ska man säga, den kristna språkdräkt som jag rör mig, så kan man säga att vi gärna pratar om påskens skeende som något som sker. Alltså vetekornets lag, att ett korn ska läggas i jorden och dö och det ska uppstå nytt liv. Det är någonting som vi kan applicera på vår vardag. Men när du pratar så låter det som att man skulle kunna applicera julens berättelse på vår vardag hela året också.
Ja, men precis. Och det finns väl egentligen, det är väl kyrkofäderna sedan lång tid tillbaka som talar om ordets trefaldiga födelse. Först hur sonen föds av fadern före all tid, som vi också läser i vår trosbekännelse.
Mm.
Sen hur han föds in i tiden och till världen då på julnatten. Och hur han föds i varje människas hjärta. Och de där tre födelserna hör ihop.
Gud blir, eller Gud skapar, eller Gud blir människa, eller det som är... Ibland säger vi att julens under är inkarnationen.
Precis.
Och när du ger den där trefaldiga hur det föds, så blir det, du breddar inkarnationsbegreppet.
Mm.
Eller det får fler man kan se det från fler håll.
Precis, precis. Mm. Och det som jag tänker är det som följer oss året runt. Och det är ju hur Gud kan födas i våra liv och i våra hjärtan.
Mm. För jag fascineras lite av den här texten. Där jag, när jag läser just de här 20 verserna som är julnattens berättelse, så är Gud en Gud som aktör väldigt tillbakadragen. Det är inte här det händer. Det är inte, för vissa kommer änglarna och pratar med herdarna på sådär. Men var agerar, ja, där kunde man säga då att Gud agerar, men Gud agerar genom människor i den här texten väldigt starkt.
Mm.
Apropå det här med att Gud föds i våra liv.
Precis.
Hela tiden så manifesteras det i hela den här texten. Vi är, de alla är Guds aktörer, skulle man kunna säga, i den här texten.
Mm.
Och där du även sätter in Augustinus, kejsaren, som en del i dramat.
Fast han inte riktigt är medveten om det själv.
Nej, jag skulle nog aldrig säga ja till det.
Nej. Ja, nu skulle jag vilja knyta an lite till Ignatius.
Vad gör du det? Absolut.
Han har ju skrivit den här boken Andliga övningar, som jag ofta återkommer till. Den avslutas med en kontemplation för att nå kärlek. Och då har han alltid små anmärkningar innan man kan börja med meditationerna. Och just för den står det så här. Till att börja med är det lämpligt att påpeka två saker. Och nu tar jag bara den första. Och den första är att kärleken bör uttryckas mer i handlingar än i ord. Kärleken bör uttryckas mer i handlingar än i ord. Och när jag läser den här texten, när jag tänker på inkarnationen, på Guds ankomst till jorden, då är det verkligen Gud som handlar. Det är liksom som en kraftansamling i treenigheten. Den här natten.
Kraftansamling?
Ja, men verkligen.
Ja.
För Ignatius, han har också en meditation, kontemplation över inkarnationen och födelsen. Och den börjar med att man ska liksom föreställa sig treenigheten som tre personer, Fader, Son och Helig Ande.
Mm.
Och hur de blickar ner på jorden.
Mm.
Och så ser de att människor går vilse, så här står det. Somliga lever i fred och andra i krig. Somliga gråter och andra skrattar. Somliga är friska och andra sjuka. Somliga håller på att födas och andra är döende och så vidare. Och så betraktar de hela jordens yta och alla folk. Och så ska man försöka höra då hur människorna svär, beter sig illa, hädar och på olika sätt vänder sig bort från varandra och från Gud. Och hur treenigheten betraktar det här och samtalar sinsemellan. Och sen hur de beslutar att de måste göra någonting åt människans situation. Och då beslutar att sonen ska bege sig ned till jorden, födas som människa för att rädda hela mänskligheten. Så det här är liksom Guds stora handling för att rädda oss från allt ont.
Mm.
Och som ju verkligen blir oerhört konkret, en handling och inte så mycket ord, när Maria föder sin förstfödde, lindar honom och lägger honom i en krubba. Och någonting som också fascinerar mig, det är ju det här stora och det lilla. Och tror man att det finns någonting sådant som djävulen, så är det nästan så att man kan föreställa sig hur han sitter där någonstans i bakgrunden och hånskrattar.
Mm.
Här gör Gud något av det största som Gud har gjort. Och det resulterar i ett litet skrikande hjälplöst barn i världens utkant i ett litet stall.
Mm.
Blev det inte mer än så här, tänker säkert den onde.
Mm.
Men han vet inte allt.
Och då knyter jag tillbaka till det du i början av vårt samtal när du pratade om Augustus.
Mm.
Som kanske trodde likadant, att det där, den där fienden är lätt att utplåna.
Ja, men verkligen.
Mm. Och priset var ju högt naturligtvis, med tanke på att det var många andra gossebarn som dog.
Mm. Ja, du tänker på Herodes.
Ja, och det var ju Herodes, var ju Augustus utsände.
Precis.
De möttes ju aldrig, Jesus och Augustus, men de mötte honom genom Herodes.
Ja. Mm.
Eller Pontius Pilatus.
Mm.
Men det är en handling som finns i våra liv.
Mm.
Och det här är berättelsen om en handling.
Precis.
Det är julens berättelse.
Mm.
För när jag läser texten och har gjort det gång på gång nu inför vårt samtal, så tänker jag, vad är det som händer här?
Mm.
Vad är det vi stannar vid och berättar? Och det är ju det du säger, att det är ju ett litet drama, eller ett vardagligt drama, och det är där vi fascineras över. Och det är lätt att känna igen sig. Mm. För jag menar, vilket de allra flesta, eller väldigt många, berättar ju om hur storslaget det är när deras barn föds.
Mm.
Så att den här storslagna scenen kan vi ju känna igen oss i.
Mm.
Och det är som att en ängel går genom rummet när det där lilla barnet föds. Så att det är en scen som vi lätt har att känna igen oss i. Mm. Förutom möjligen att det finns någon hotfull kejsare i bakgrunden. Men
det som kanske är viktigt att känna igen sig i också är ju att ja, men också det där tuffa och ansträngande och ja, men nästan desperata som det kan vara. Ja. Förlossningar är ju olika. Men,
ja.
Men jag vet, ja, men våran förstfödd, när han kom till världen 4:15 en morgon och vi hade kämpat ett dygn, då var det nog inte riktigt som att en ängel gick genom rummet, utan det var total utmattning. Och, ja. Och då kan jag också föreställa mig rädslan och oron hos Maria och Josef. Förlossningar är förknippade med stor fara.
Mm.
I vår del av världen klarar vi ju det för det mesta, men, men annars är det ju många som resulterar i att antingen barn eller mor eller båda två dör.
Absolut, och det här var ju, betoningen är stark, det är hennes förstfödde.
Det är en förstfödde.
Det är förstfödde son, det är första gången. Och
det sker långt bortan för alla sociala skyddsnät. De har ju inte ens sin närmaste släkt och familj, utan de befinner sig på resa till Betlehem.
Maria har ju många förmödrar och sådär, men hon har inte dem kring sig. Nej. När hon födde sitt barn. Nej.
Så de är verkligen utelämnade, verkar det som.
Hon hade säkert vilja haft Elisabeth, sin kusin. Eller?
Verkligen.
Det skulle jag tro. Men det gick inte, utan nej, här sker det. Nej, men den här utsattheten, den finns i texten.
Mm.
Och samtidigt är det här skeendet när Gud föds in i vår tillvaro. Precis. Eller in i våra liv. Mm. Jag återkommer till dels den där frågan som jag sa för, vad gör Gud i texten? För jag ställer ofta den frågan, var är Gud i den här texten som jag läser? Och det är fascinerande, ibland är det jättetydligt, men väldigt många gånger så är ju Gud handlar genom andra, eller människor handlar, och det är Gud som handlar. Och ibland, väldigt ofta har vi liknelser, då är det ju påhittade historier. Så att. Men här är vi ju jätteintresserade, har det här verkligen hänt? Vi håller på och bygger kyrkor och berättelser, och det här är verkligen en historisk berättelse som vi försöker få bekräfta. Men här agerar Gud. Och det är julens berättelse.
Oerhört konkret och tydligt. Ja. Och på ett sätt mänskligt. Och du pratar om det här med hur Gud handlar genom människor. Och det kan ju också vara någon sorts poäng eller tröst att se hur. Ja, nu går vi tillbaka lite i Lukas evangeliet där, men vid bebådelsen när Maria får veta att hon ska få det här barnet, Jesus. Att hon väljer att säga ja, trots att hon säkert redan då vet att det här är inte så enkelt. Hon är trolovad, och att då bli gravid innan man är gift, ingen lätt uppgift. Men hon säger ja. Så Gud handlar ju i den här berättelsen i väldigt hög grad genom Maria och genom Josef.
Mm.
Och att det också kan vara så i våra liv.
Mm. Jag försökte hålla fingrarna i styr, men nu... För jag tycker hela det första kapitlet hos Lukas är helt, för mig är det helt, det är en underbar läsning.
Mm.
Men inte minst med Maria och Elisabeth. Ja, Maria träder fram och blir Genom sitt ja blir hon till. Och sen bara det att hon ger sig iväg. Hon är ju en... Jag blir mer och mer fascinerad av den Bibelns berättelse av Maria, hur hon ger sig iväg. Hon är verkligen en självständig person.
Mm.
Och där Josef är en lojal person i bakgrunden.
Mm.
Men han får inte speciellt mycket utrymme. Men för både Elisabet och Maria förbereder för den här händelsen. Men det är egentligen i första kapitlet också Guds handlande med oss.
Precis.
Och de här två lovsånger som föregår, både Zacharias och Marias lovsång, är också en lovsång över Guds handlande i våra liv.
Mm. Och det kan ju vara värt då, om vi ändå är tillbaka lite grann där vid bebådelsen. Är vi kvar i julnattens text, så får vi möta de här herdarna också.
Mm.
Och de grips ju av en stor förfäran när Herrens ängel kommer.
Mm.
Samma sak inträffar ju för Maria, att Guds ängel kommer. Men det som är intressant då är att hon grips också av en stor rädsla. Men inte för ängeln, utan för vad ängens hälsning kan betyda.
Ja.
Att hon är Guds, full av Guds nåd. Vad står det för något i?
Det står, bläddrar jag här, i hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda.
Precis.
Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.
Har hälsat du högt benådade.
Mm.
Och det är ju som att hon har kompassen rätt riktad, skulle jag säga.
Mm.
Att vara högt benådad och har funnit nåd hos Gud, det kommer också med någon sorts ansvar.
Mm.
Och det är det som skrämmer henne.
Mm.
Jag, som hon kanske då tänkte, jag är en ganska obetydlig människa här i en liten utkant av världen.
Mm.
Hur kan jag få de här titlarna, vad innebär det?
Mm.
Och det skrämmer henne.
Ylva Egon har i en av sina texter, författaren Ylva Egon, hon har sagt så här, att Maria och Elisabet står med framtiden i sina kroppar.
Mm.
Och de bekräftar varandra utan skam och förbehåll.
Mm.
Jag tycker det är en fantastisk bild, det här som händer då precis innan. De står med framtiden i sina kroppar.
Mm.
Och sen vet vi att båda är bebådade av Gud.
Mm.
De ska föda söner som blir människobarn.
Mm.
Och som har ett uppdrag av Gud.
Mm. Och det intressanta där är ju också, jag tycker nästan jag kan föreställa mig att det finns en viss tvekan kvar hos Maria. Trots att ängeln har varit där och Eliande har kommit över henne. Men då ber hon sig till sin släkting Elisabet.
Mm.
Och då när hon får bekräftelse av Elisabet, då brister hon ut i sin lovsång.
Mm.
Som ju är helt fantastisk.
Mm.
Men jag tycker om det där.
Mm.
Att de här personerna är människor.
Mm.
Så kan det vara för oss också.
Mm.
Att vi upplever att vi har en uppgift eller vad det nu kan vara. Att Gud vill någonting med våra liv.
Mm.
Men det är inte förrän vi kanske får det bekräftat genom andra människor också. Att ja, men det här kanske är rätt väg. Det är då vi kan känna större glädje över det.
Mm. Så julen, om jag rundar av, wrap it in, som man skulle kunna säga. Vi slår in det här julpaketet. Nej, men det här, vi firar jul, har ju det här samtalet hamnat i att vi firar också att julen finns i våra liv.
Precis.
Att Gud, precis som vi under påsken nu tecknar, under askonsdagen tecknar kors i varandras pannor, så har julen blivit, eller påsken blivit en, någonting som vi tar in i våra kroppar. Mm. Men när du berättar om julen som du föreställer dig, så hamnar den också i våra liv, i våra precis. Händelser, våra skeenden, våra kroppar.
Mm.
Det är där vi får ta med oss. Det händer i Jesus liv, men det händer också. Gud tar plats i våra liv och föds.
Ja, det var ju roligt att du tog upp också Ylva Eggehorn.
Ja.
Jag skulle nästan, igår satt jag och läste på kvällen.
Ja.
Ylva Eggehorn. Och då har hon en liten sån här bok, Dag för dag, Natt och dag heter den.
Mm.
Och där skriver hon så här. Ofta tänker jag på allt liv som levs utan att någon ser det. Oupptäckta människor skriver just nu dagbok, ställer fram maträtter, skapar musik, stickar en tröja, rensar ogräs i en trädgård som få eller ens någon någonsin kommer att veta om. All den kraft och kärlek en människa kan bära, nästan till sin egen bristningsgräns, borde vi värda. Borde få bli föremål för vår reflektion.
Jag tycker de orden får bli avslutande ord i vårt samtal. Tack så mycket Per för det här samtalet.
Tack Johan.
Och ni som lyssnar, tack för att ni har lyssnat. Och kom gärna till en kyrkbänk nära dig och både hör evangeliet och fira julen i dina liv och din kropp. Jag önskar att det blir en välsignad jul och att vi hörs så småningom i ett annat program. Tack så mycket. Hej!
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.